och välkomna till 24 brott till jul.
Välkomna!
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och det här är en julkalender. Och det betyder att vi sänder ett avsnitt varje dag i december. Mellan det första ända fram till julafton.
Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig om ett fall.
Och varannan dag kommer Sofia berätta för mig och er.
Och vi är ju riktiga true crime-nördar. Så det ni kommer få av oss är djupdyk ner i varje fall.
Mm, och de fallen kommer vara alla möjliga slags brott. Allt ifrån mord, massmord och seriemördare. Och också fall som inte har med mord att göra alls.
Och är det jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men man kan också komma ihåg att alla avsnitt handlar ju om brott som självklart kan anses hemska.
Och vi har valt att använda citat på originalspråk, om det är engelska. Man förlorar lite av innebörden när man översätter, men vi kommer också alltid beskriva citatet på svenska.
Och vi har ett Instagramkonto som ni jättegärna får gå in och följa. Det heter 24 brott till jul. Och där kommer vi lägga upp bilder som har med alla fall att göra. Så det kan vara värt att gå in och följa.
Absolut, gå in och följ. Men nu är det dags. Och idag är det du, Sofia, som ska berätta om ett fall.
Mm. Och vet du vad avsnittet heter?
Nej.
Två män och en baby.
Två män och en baby.
Minns du den?
Jag minns
filmen.
Den filmen, ja. Absolut.
Jag minns typ vilka skådespelare som är med i den, men jag kan typ inte minnas exakt vad det var den handlade om. Men det har jag valt att kalla dagens avsnitt, och det utspelar sig i Port Angeles, som är tydligen huvudorten i Clallam County i delstaten Washington i USA. Jag hade varken hört talas om Port Angeles eller Clallam.
Jag vet inte
ens om man uttalar det så, men så säger vi. Men en av de 18 000 som bor i Port Angeles 1997 är en alldeles liten purfärsk liten medborgare.
Okay.
Connor Seamus McInerney var gnällig framåt kvällen den 12 januari. Han är hela 3 dagar gammal. Mm. Föräldrarna är knappt vuxna själva. Hans mamma Michelle är 21 år och hans pappa Martin är 22. De hade träffats i mars och gift sig i augusti när de fick reda på att de var gravida. Mm. Michelle hade slutat sitt jobb i en pappersaffär innan Connor föddes, och Martin har en yrkesutbildning men är just nu en arbetslös byggnadsarbetare med ett skadat knä. Så de lever på bidrag, ungefär $400 per månad.
Oj, ja.
Vilket i dagens penningvärde är alltså 6200 svenska kronor.
För en hel liten familj.
Det är inte så mycket.
Nej.
Men på kvällen där i januari så tar Michelle upp Connor och börjar amma. Medan hon och hennes man Martin då spelar en musikfrågesport med en kompis i deras hem där i Port Angeles. Och det här händer alltså runt 7:30 på kvällen. Och plötsligt så förvandlas den här mysiga kvällen i snölandskapet till en mardröm. När lille Connor plötsligt slutar andas. Inom en halvtimme så ligger han i Olympic Memorial Hospitals akutmottagning. Ett sjukhus alltså, i närheten. Och kämpar för sitt liv medan mamma Michelle klappar hans bruna, fjuniga hår. På samma sjukhus Connor just lagts in så jobbar Dr. Eugene Turner. Eugene är 62 år gammal och en väldigt omtänksam man. Han har liksom snälla mandelformade ögon, tunt hår och är kraftigt byggd. 15 minuter ensam med Eugene och han får dig att känna dig som att du är den viktigaste personen i hans liv. Mm. Han pratar med mjuk och lugn röst men inger ändå förtroende. Han har jobbat som barnläkare i 27 år och med den erfarenheten i bagaget så är det kanske inte konstigt att han är så omtyckt. Men det var liksom inte bara det, utan även det faktum att han pratar direkt till barnen. Inte genom föräldrarna, som gör att han är så omtyckt. Mm. Det var inte ovanligt att Eugenes patienter växte upp och återvände till Eugene när de själva fick barn. Mm. Vissa angav Eugene som kontaktperson vid nödsituationer i skolformuläret. Och en person har till och med skrivit Eugenes namn som den att ta beslutet och när man ska dra ut sladden om personen skulle bli riktigt, riktigt sjuk. Mm. Eugene har tidigare varit personalchef på sjukhuset och ses som en trygg person att ha som kollega. När det dras ihop en panel för att ta en titt på liksom speciellt svåra medicinska fall eller etiska frågor så är Eugene en given medlem. Man kan alltid lita på att det Eugene säger är välgrundat i kunskap, erfarenhet och klokhet. Och Eugene jobbar även mycket så här volontärt. Han hugger ved för äldre och fattiga, ger hemodlad mat till välgörenhet och övervakar aktiviteter för mellanstadiebarn, trots att hans egna barn liksom redan vuxit upp och är vuxna.
Ja, men alltså vilken fantastisk
människa. Ja, men han är helt fantastisk. Han arrangerar även en årlig picknick i sitt hem för handikappade barn. Barn utan förutsättningar är också värda en chans, tycker Eugene. Så måndagen då, den 12 januari 1997, började i stort sett som alla andra dagar för Eugene. Mellan 8 och 17 så träffade han en rad patienter på sjukhuset. Alla patienter lämnade hans mottagning och kände sig sedda och omhändertagna. Och så gjorde även deras föräldrar. Eugenes dag på kliniken når sitt slut först efter att det blivit mörkt och det var ovanligt kallt ute. Utöver då att han är en duktig och uppskattad barnläkare så är Eugene även fostermorfar. Mm. Åt handikappade ungdomar och ungdomar som liksom hamnat lite på sniskan. Och just den här kvällen så skulle han ut och åka skridskor med en 14-årig pojke. Snön hade dock börjat falla. Den första och enda snöstormen i Port Angeles det året. Vägarna var hala och bilar slirade runt. Eugenes fru Norma ringde sin man för att säga att hon tyckte att skridskoåkning antagligen inte var en bra idé just idag. Eugene höll motvilligt med och åkte hem istället. Han hade jour den kvällen, faktiskt bara backup-jour för en annan barnläkare. Eugene och hans fru Norma äter middag i sitt hem och stannar sedan inomhus för att inte behöva utsätta sig för snöstormen. Vid 8:30 på kvällen så ringer Eugenes telefon. Det är en krissituation på akutmottagningen. Dit då den här 3 dagar gamla Connor har kommit efter att ha slutat andas medan han ammades. Och lille Connor är en av Eugenes patienter. Dean lägger på luren, tittar ut genom fönstret. Snöstormen har blivit värre. Han tar på sig sin jacka och tar sig till sjukhuset genom stormen. Så, Connors mamma Michelle upptäcker alltså kring 7:30 på kvällen att hennes son inte andas och hennes man Martin ringer 911 på en gång. Ambulanssjukvårdare kommer snabbt och hittar ett barn utan puls. Så de sätter in liksom ett så här andningsrör, sån här intubering.
Intubering, ja. Mm.
Och kör igång hjärt- och lungräddning i ambulansen på väg till sjukhuset. Men när de når Olympic Memorial så hade bebisen fortfarande inget hjärtslag. Nej. Så kring 8 på kvällen när lille Connor inte andats på 20 minuter. Och hans kropp är liksom så här sladdrig.
Ja.
Och pupillerna utvidgade.
Mm.
Och en av sjuksköterskorna beskriver bebisen som död och blå.
Ja.
Ändå fortsätter ett helt team kämpa för att Connor ska vakna till liv igen. Connor får hjärtmedicin intravenöst i armen. Ytterligare 10 minuter passerar utan puls. Och till slut, 39 minuter efter 911-samtalet, så börjar Connors hjärta slå igen.
Nej.
Än kan dock inte Connor andas själv. Så han är fortfarande under liksom livsuppehållande maskiner. Och får kontinuerligt luft i lungorna via liksom så här en handpump. Till slut har Connor en okej syrenivå i blodet. Och hans kinder börjar liksom bli rosa igen. Men han andas fortfarande inte. Och hans liv hänger fortfarande på en tunn tråd. Så det är vid 8:50 på kvällen som Eugene kommer till akutmottagningen och ansvaret för Connor blir liksom överfört till honom. Under normala omständigheter så hade det liksom inte varit mycket för Eugene att göra då sjukhuset saknar både liksom expertisen och utrustningen för att ta sig an ett så sjukt spädbarn som Connor. Så är regelverket liksom att stabilisera barnet för att sen kunna flyga det till Children's Hospital i Seattle.
Okay.
Som då är bättre utrustad för den vården. Men snön yrar fortfarande utanför och ingen helikopter kan ta sig fram i stormen. Så det var liksom upp till Eugene att göra vad han kunde med Connor. Det är hektiskt på akuten den här kvällen. Korridorerna är fulla av familjer som inte tar sig hem på grund av vädret. Och en patient har hjärtattack. Det är högt uppskattat att Eugene är på plats. Både av personalen men också självklart av Connors föräldrar. Andra läkare i samma situation hade liksom snabbt gett upp på ett spädbarn som inte andats på 39 minuter. Men inte Eugene.
Nej.
Han med hjälp av annan sjukhuspersonal fortsätter att vaka över lille Connor. Ytterligare 40 minuter passerar och de har fortfarande inte fått Connor att andas själv. Hans kropp är fortfarande slapp och hans pupiller är fortfarande utvidgade. Eugene har ett möte med Connors föräldrar Michelle och Martin och förklarar att i bästa fall så har Connor grova hjärnskador. I värsta fall är han redan borta. Man vet nämligen att det bara liksom efter få minuter utan puls på ett spädbarn så är liksom hjärnskada typ garanterat.
Mm.
Och efter 20 minuter är chansen för överlevnad i stort sett noll. Och Connor hade liksom varit utan nästan dubbelt så länge.
Mm.
Föräldrarna känner av situationen att det är allvarligt. Riktigt allvarligt. Och de gråter. Och med borta så menar Eugene hjärndöd. Men det finns liksom inget sätt att diagnostisera hjärndödheten på ett spädbarn yngre än 7 dagar. Andra hade nog gett upp, men inte Eugene. Connor hade trots allt helt okej blodtryck och puls. Klockan är nu 9:15 och den del av Connors hjärna som kontrollerar andning är nu ur funktion. Så han kan inte andas själv. Mamma Michelle klappar sin sons fot och säger:
Come on Connor. Wake up Connor. Open your eyes.
Alltså, kom igen Connor, vakna, öppna ögonen. Men det dröjer inte länge förrän föräldrarna kommer överens om att sluta hålla Connor vid liv.
Mm.
En kaplan tillkallas. Efter det avslutade sjukhuspersonalen med livsuppehållande åtgärder och Connor har varken andning eller puls. En sjuksköterska sveper in babyn i en filt och ger honom till hans föräldrar. De gråter och säger: We will miss you. Alltså, vi kommer sakna dig. Och lille Connor dödsförklaras 21:54. Och en sjuksköterska lägger tillbaka honom i en sån där varm låda. Jag vet inte vad det heter.
Nej, som liksom, inte heller. Ja.
Ja, för att senare liksom förbereda kroppen för bårhuset.
Ja.
För de har ju väldigt mycket att göra. Och det kanske också, alltså för föräldrarnas skull, att man liksom...
Får lite tid.
Att de, ja, och, men också att såhär, de inte tar bort ungen och bara, ja, men säg hej då till ert barn nu. Nu ska det till bårhuset.
Ja,
utan kanske man lägger ner det i den här lådan då.
Mm.
Och föräldrarna lämnar till slutrummet. Bara några minuter senare, 9:06, så ringer en Airlift Northwest-speditör till sjukhuset och meddelar att stormen börjat lugna ner sig och frågar om de fortfarande behöver skicka en bebis till Seattle. Och nej, meddelar de, det behövs inte. Connor är död. Eller är han?
Va?
Någonstans mellan 9:15 och 10:30 så går sjuksköterska Lori Boucher förbi rummet Connor ligger i och hör ljud. Connor drar efter andan. Han hickar. Det var liksom inte en sån där normal andning utan bara liksom några flämtande andetag, svaga, små, oregelbundna suckar.
Ja.
Men ändå, han andas. Sjuksköterskan Lori menar även att Connor liksom testat ta tag i hennes finger.
Ja.
Akutläkare på plats är Bruce Rowan. Och han tillkallas, vilket även en översköterska gör. Connor lever och börjar liksom, han har ju varit blå.
Ja.
Men nu börjar han liksom bli rosig om kinderna igen.
Mm.
9:45 så ringer telefonen igen hos Eugene. Det läkare senare skulle säga om Connors tillstånd är att han hade en agonal andning, vilket är typ en så här nära döden andning som indikerar på liksom en primitiv nivå i hjärnaktiviteten och ofta liksom är en del av dödsprocessen. Och jag kan ju säga att jag vet ju egentligen ingenting om det här, utan det här har jag tagit från de källor jag har.
Ja,
jag förstår. Men i alla fall, Eugene åker ju tillbaka och det är även så han beskriver läget.
Ja.
Men andningen fortsätter och slutar inte. Connors hjärta slår också, om än onormalt. Och hans blodtryck är okej. Men han är fortfarande så här lös i kroppen och pupillerna är fortfarande utvidgade.
Mm.
Eugene hör inte av sig till föräldrarna. För Connors läge är liksom så kritiskt och de är liksom osäkra på hur det ska gå och känner därför inte att det är liksom en jätte... skön idé att kanske så här, er son dog, men nu lever han och sen så dog han igen.
Mm.
Så de vill liksom inte att de ska lida och, utan vi kan vänta en timme och se vad som händer eller typ. Sjuksköterska Vicky Gross gillar inte Eugenes inställning, för hon säger att
It felt awful to us. Like it was a done deal. I felt that he was hurrying this along.
Det kändes fruktansvärt, som att det redan liksom var avgjort.
Mm.
Jag kände det som att han liksom försökte påskynda hela grejen. Och det är ju något annat.
Ja,
för jag kan ju nästan förstå att man kanske inte kontaktar föräldrarna. Alltså eller jag kan förstå logiken i
absolut.
Det.
Absolut.
Men hon tar det liksom som att han bara, nej men vi säger ingenting för han kommer ju ändå dö.
Ja.
Och vad som händer nu råder det lite oklarheter kring. Sjukhuset har liksom inga officiella rapporter. Utan den där Bruce Rowan, han akutläkaren, han skriver anteckningar med liksom en blyertspenna. Och det är liksom det vi har från den här kvällen. Men ett som är säkert är att Eugene jobbar intensivt på Connor. Och tillsammans med honom så jobbar den där Bruce Rowan. Och de försöker tillsammans rädda Connors liv. Eugene ber sjuksköterskorna att liksom anordna så att de kan bädda in Colin i en iskall handduk. Och det är lite så här, har du sett serien House?
Ja.
Ja, det är lite House-grej. För både sjuksköterskorna och Bruce tycker att det är jättekonstigt. Varför ska de göra så?
Ja.
Men Eugene liksom har som sagt mycket mer erfarenhet än någon av dem. Och han har läst en studie om att man liksom typ så här kan chocka igång ett barns liv genom att kyla ner dem.
Jag förstår.
Och någonstans så blir det så här, de är i ett läge där de inte vet vad de ska göra, så varför inte prova?
Nej.
Ungefär det.
Ja.
Men de blir lite så här, men vad håller han på med? Vad konstigt. Men Bruce är ingen expert. Han är liksom en akutläkare, 34 år gammal.
Mm.
Och Eugene har liksom ungefär lika mycket erfarenhet som Bruce är gammal.
Mm.
Att Eugenes inställning liksom är att inte låta varken Connor eller Connors föräldrar lida i onödan är liksom alla överens om. Men vad som hände på sjukhuset den här natten så råder det som sagt delade meningar om. Var Eugene klar i huvudet? Tog han konstiga beslut som det där med den där iskalla handduken? Har han tagit sig vatten över huvudet? Eller begår han ett misstag? Hade en annan läkare hanterat situationen annorlunda? Eller är det som händer liksom inte konstigt överhuvudtaget? Eugene är ju trots allt väldigt erfaren och känd för att alltid ta rätt beslut, även i stressade situationer. Sjuksköterskan Vicky är i alla fall övertygad om vad hon har sett.
Ja.
Hennes historia är, klockan 20 i midnatt så kom hon in i rummet med liksom en sån här glas juice till Eugene, som bara liksom, han har jobbat i hur länge som helst.
Ja.
Och där, i det här rummet då, där Connor behandlas, och Eugene liksom har sin hand på bebisen huvud och klappar honom.
Mm.
Klockan 10:12, 10 minuter senare, så är Eugene ensam med Connor, som då fortfarande har liksom det här hjärtslag, onormalt men ändock.
Ja.
Strax därefter så kommer Vicky in i rummet igen och menar då att hon ser Eugene ha sin hand över Connors mun och näsa, och att han säger,
I can't stand it. I can't have this go on anymore.
Nej.
Alltså, jag står inte ut. Jag kan liksom inte låta det här fortsätta.
Nej.
Vickys tolkning är att Eugene känner mycket medlidande med Connor och att han liksom inte ser någon annan utväg än döden.
Nej.
Men hon är ändå helt chockad.
Mm.
Och samma sak gäller den här andra sjuksköterskan, Lori. Och hon säger att hon har sett samma sak som Vicky. Sen kommer Bruce in i rummet och säger till Eugene, jag är verkligen ingen expert och vill verkligen inte förnärma dig, men jag har ringt Dr. Jackson.
Mm.
Kan du kanske prata med honom? Och Dr. Craig Jackson är en läkare på liksom det här Children's Hospital i Seattle.
Mm.
Och han är liksom expert på spädbarn. Och Bruce har ringt honom för att han är liksom orolig över Eugenes behandling av Connor. Och går alltså nu till Eugene och säger liksom, kan du inte prata med honom? Och Eugene går till telefonen, men jag vet inte om liksom samtalet har brutits eller liksom Jackson har lagt på, men det är ingen i andra änden då.
Okay.
Eugene går tillbaka till Bruce, och Bruce tycker att Eugene ser liksom hemskt ledsen och nedstämd ut. Han minns att Eugene sa både, det här var ingen lätt situation, och det är över nu.
Och det var inte över då?
För jo, det är ju det nu.
Ah, han höll så länge över munnen och näsan att
Connor är död. Ingen andning, ingen puls.
Okej.
Okay. Sjuksköterska Lori berättar med tårar i ögonen för Dr. Rowan vad hon sett Eugene göra.
Mm.
Och de ger varandra en snabb kram. Den 15 januari så kallar Eugene Connors föräldrar till sitt kontor. Och han berättar för dem att Connor var en riktig kämpe som försökte hänga sig kvar i livet. Även efter att föräldrarna åkt hem. För trots att han dödsförklarades så hade han börjat visa tecken på liv igen. Och vi försökte liksom återuppliva honom länge. Men inget förändrades, inget hjälpte. Och runt midnatt så kände jag att det var nog. Så jag nöp hans näsa, täckte hans mun och lät honom gå.
Berättade han det?
Mm, han mörkade liksom ingenting.
Men...
Mm. Och han berättade liksom för föräldrarna, men han gör det först 3 dagar efter händelsen.
Jag har inte ord. Gud vad galet.
Ja, och det är så konstigt. Liksom. Det går ju redan, när jag har berättat om vem den här Eugene är och vad han gör, så blir man så här att det här går inte ihop.
Nej. Och dels att han gör det här. Och också att han berättar om det som att han själv inte tycker att det är dugg konstigt.
Nej. Även Connors mormor får höra samma historia över telefon från Eugene. Och hon reagerar precis som föräldrarna. Med förståelse.
Aha.
Hon hörde på Eugenes röst att det här gjorde honom ont. Han var så medkännande och tog liksom allt ansvar. Och mormor sätter sig efter telefonsamtalet för att skriva ett tackbrev till Eugene. Hon uppskattade hans ansträngningar, skrev hon. Och det liksom finns en gräns för vad man kan göra.
Det här låter inte riktigt klokt. Reagerar alltså föräldrarna så också?
Mm, till en början.
Okay.
Connors nära familj anser alltså att Eugene, precis som han själv menar, gjort sitt allra yttersta för att rädda Connors liv. Men när han insåg att det liksom inte fanns någonting mer att göra, lät Connor gå.
Mm.
De tyckte liksom inte att han hade gjort något fel, utan känner endast tacksamhet för hans insats. Men Eugenes kollegor som var på plats den natten är alltså av en annan åsikt. Sjuksköterskorna har anmält händelsen och en kommitté samlas på kvällen den 15 januari för ett akut möte. Kommittén består av 14 personer, olika slags läkare, sjukhusadministratören Stegbauer, sjukhusadvokaten Donna Monitz och etikern Thomas McCormick. De sitter vid ett U-format bord och deras uppgift var nu att reda ut vad som hade hänt den där natten. Hade Eugene dödat Connor? Om Connor var hjärndöd så kan man ju liksom inte kalla det för mord.
Nej.
Frågan var mer abstrakt än medicinsk. Diskussionen pågick fram och tillbaka i flera timmar och till slut så var det sjukhusadvokaten Donna som påpekade att man enligt lag är tvungen att rapportera skada på barn till myndigheterna inom 48 timmar. Men vissa i rummet minns sig ha hört Donna även säga att lagarna kring det här inte var speciellt tydliga och att det är oklart om de kan tillämpa den regeln i den här situationen med tanke på att lagen hänvisar till barnmisshandel, vilket det liksom inte är tal om här.
Nej.
Istället väljer kommittén att rapportera till The State Medical Quality Assurance Commission, den statliga kommittén för medicinsk kvalitet. Det alternativet lockade kommittén. Människor kommer liksom ha svårt att hantera det här, känner de. De skulle liksom inte ha lika mycket kunskap för att kunna se den komplexa gråskalan. Alla skulle se det som att Eugene kvävt ett barn.
Ja.
Och alla skulle se det som ett mord. Och det är alltså det kommittén bestämmer sig för. De känner att det är viktigt liksom att händelsen rapporteras. Men de gör det till den statliga kommittén under medicinsk kvalitet och inte polisen. De straffar inte Eugene överhuvudtaget, som alltså jobbar på som vanligt i sjukhuset efter händelsen. Och jag har ett citat från mötesanteckningarna.
Consensus was that the group did not want in any way to be perceived as punishing Dr. Turner. It was noted that this is a time to support one another and express collegial support to Dr. Turner, to avoid emotional damage to all involved.
Konsensus var att gruppen inte på något sätt ville uppfattas som att de straffar Dr. Turner. Det noterades att detta är en tid för att stödja varandra och uttrycka kollektivt stöd till Dr. Turner för att undvika emotionell skada för alla inblandade. Mötet avslutas 22.25. Och då har mötet pågått i 4 timmar. Kommitténs försök att liksom skydda Eugene från polisen håller i 8 dagar. Men precis efter midnatten 20 januari 1998 så kommer en sjukhusanställd hem och bara bubblar om alla rykten han har hört om Eugene och vad som har hänt en dryg vecka tidigare.
Mm.
Han väljer att ringa sin granne som jobbar som polis Och klockan 3 på natten så sitter Stegbauer hos polisen med sjukhusadvokaten Donna bredvid sig och berättar allt han vet.
Mm.
Och Stegbauer, det var ju han är ju någon så här administratör på sjukhuset.
Just det. Mm. Men han som berättade för polisen, var han med?
Nej, utan det är bara du vet att ryktena går bland personalen.
Ja. Mm.
Hos polisen, precis som på sjukhuset, så är det liksom många som tvivlar på historien. Eugene är läkare och vårdar många av polismännens barn, och ingen kunde tro att han någonsin skulle göra ett barn illa. Men polisutredningen måste ju liksom fortsätta ändå.
Ja.
Polisen släpper ett pressmeddelande och berättar att en utredning öppnats gällande en liten bebisdöd, men de avslöjar inte vem utredningen gäller. Men att det handlar om just Eugene avslöjar tidningarna. Och invånarna i staden blir jätteupprörda. Inte över brottet lika mycket som över att tidningarna faktiskt avslöjat att det berör Eugene. Hur vågar de smutskasta denna hederliga läkare som alla älskar? Ett par vars 20 månaders gamla dotter Eugene räddat livet på säger att de efter att de har läst artikeln:
"We are terribly disturbed and saddened. We cannot imagine the pain it has caused Dr. Turner. It is the ultimate stab in the back."
Alltså, ja. Vi är hemskt skakade och ledsna. Vi kan inte föreställa oss den smärta det har orsakat Dr. Turner. Det här är det ultimata knivhugget i ryggen.
Ja. Alltså, det här är helt otroligt.
Ja.
Alla pratar om vad det här har gjort honom. Ingen pratar om föräldrarna.
Nej. Och vi kommer komma fram, jag kan kanske säga det redan nu. Alltså, det är Dr. Turner, han erkänner ju vad han har gjort.
Ja.
Men han kanske har lite mer en klinisk syn på det.
Ja.
Han har ju verkligen försökt få igång den här Connors kropp.
Ja.
Men han ser det ju som att redan när Connor då inom citationstecken vaknade till liv, så är han ju redan död.
Ja.
Mm. För han är ju hjärndöd.
Ja.
Så han ser ju inte som att han har ju inte tagit död på någon.
Nej.
Utan det var liksom, det var bara tortyr och liksom, eller vad ska jag säga, för alla inblandade att fortsätta jobba på ett barn som redan är dött.
Ja.
Så han har ju inte avslutat ett liv.
Nej.
Och det är ju därför han är så här, han är helt öppen med det. Han liksom, så här är det.
Ja.
Connor var död. Och en grej också är att den medicin som de har pumpat i honom för att hålla honom vid liv kan också orsaka att liksom, vad ska jag säga, kroppen lever vidare men trots att man är hjärndöd.
Okay.
Så det är därför han är ju så här, vadå, jag har inte dödat någon.
Nej.
Vad pratar ni om? Jag kan inte döda någon som redan är död.
Ja, nej.
Men det är ju därför den här kommittén är så här, det är nog bäst att vi liksom inte låter det här komma ut, för det är inte alla som kommer kunna se det.
Nej. Jag förstår.
Och det är liksom många som offentligt ställer sig på Eugenes sida. De kanske inte har det här informationen som jag just berättade för dig.
Nej.
Utan snarare har den här känslomässiga för att Eugene är en sån hyvens person.
Ja.
Men om de har rätt eller inte i att liksom ställa sig på Eugenes sida, det är svårt att veta.
Ja.
Det är jättesvårt, jag inte. En annan säger liksom att det är hemskt att någon som liksom hängivit hela sitt liv och att rädda livet på barn nu är anklagad för att ha tagit det. Folk med liksom respekterad ställning i samhället, det är ju liksom poliser och advokater och allt möjligt, de ringer till tidningens ledning och skäller ut dem. En apoteksägare som har en son med diabetes som vårdas av Eugene och liksom har vårdats av Eugene i flera år, stormar in i tidningens kontor och hotar dem med att han ska dra tillbaka den reklam som han har i tidningen.
Ja.
Vilket leder till att fler gör samma sak. Och fler bojkottar tidningen. Den 17 februari så dyker ett 70-tal invånare i Port Angeles upp för att demonstrera utanför tidningens kontorsbyggnad. För att stötta Eugene då.
Ja.
Mm. De har röda hjärtformade ballonger, attackerar ansvarig utgivare och berättar om vad Eugene betyder för dem. Men det är också de som inte håller med. Det kommenteras saker som:
"Don't people realize that just because a person has a good reputation and status in the community doesn't mean that they aren't capable of doing something wrong?"
Vilket man ju kan hålla med om.
Verkligen.
Alltså på svenska liksom, fattar inte folk att även folk som har ett gott rykte kan göra fel.
Ja.
Det sprids rykten om att det liksom ska finnas ett mönster i Eugenes handlande. Att det här liksom inte var första gången som ett spädbarn dog i hans vård. på det här sättet.
Oj.
Mm. Det är dock bara rykten.
Ja.
Men det går liksom också andra rykten som säger att åklagaren David Brunow har ett personligt vendetta mot Eugene. Mm. Så Port Angeles har liksom delats som i två läger.
Ja.
En anonym person säger till en reporter:
"It's Alice in Wonderland now. People are running scared. You can't talk to anyone. I'm even afraid to talk to you. I'm afraid this phone call might be tapped. This is so painful, so awful."
Alltså, han säger att det är typ som Alice underlandet. Jag vet inte vad han riktigt menar med det. Men han menar i alla fall att folk är jätterädda. Ja. Det känns som att man inte kan prata med någon.
Nej.
Han är rädd för att ens prata med reporten. Och han är rädd för att hans liksom, telefonsamtal är avlyssnade.
Alltså,
helt galet.
Helt galet, ja.
Och det gör såklart inte polisens utredning direkt lättare.
Nej.
De går liksom fram smygandes på tå när de liksom följer upp spår och ledtrådar. De kan ju liksom inte lyssna på rykten eller gå på känslor, utan de måste ju rätta sig efter vad som står i lagen. Och den rättsliga diskussionen hamnar snart i om Connor redan var död eller inte. Och det är ju som jag sa då, när Eugene gjorde det han gjorde.
Mm.
Och vem bestämmer när någon är död? Och vad är definitionen på hjärndöd hos ett spädbarn? Och det är inte lätta frågor.
Nej, det var någonting, vad var det om ett spädbarn var yngre än 10 dagar eller någonting, så gick det inte riktigt.
Nej, det är det. Att det är liksom, ett sånt litet barn funkar inte på samma sätt som en vuxen.
Nej.
Jag tror att ett litet barn klarar sig ju inte utan andning, sa vi väl också.
Mm, just det.
Lika länge som kanske någon som är lite äldre.
Nej.
Och så vidare och så vidare. Men det är sådana frågor som de liksom tampas med.
Ja.
Så om Eugene liksom är skyldig till något brott, vad är han i så fall skyldig till? Är det mord eller dråp eller vållande till annans död? Eller om man nu ens är skyldig till något brott överhuvudtaget?
Ja, just det.
Åklagaren, den här David då, som har katolsk bakgrund, är övertygad om att Eugene är skyldig till något. Men har avvaktat i 6 månader med själva åtalet, för han liksom inte riktigt vet vad han ska åtala Eugene för.
Nej.
Och han säger:
"I'm damned if I prosecute and damned if I don't. There is no way to win here. There will be people unhappy if Dr. Turner goes on trial, and people unhappy if he doesn't."
Ja, för det är verkligen så att det verkar inte finnas någon i hela stan som inte har en åsikt. Nej. Det verkar engagera precis alla.
Verkligen. Så det han säger är ju liksom att så här, jag vet varken ut eller in, typ. Alltså, det är ju vissa som kommer bli jättebesvikna om jag åtalar Eugene.
Mm.
Och vissa som kommer bli jättebesvikna om jag inte gör det.
Ja.
Till slut så åtalar i alla fall åklagaren David Eugene den 31 augusti för mord av andra graden.
Är det dråp? Eller?
Ja, det är det väl. Mm. Det är alltså lite olika i olika stater.
Okay.
Vad innebär den i andra graden? Och det är därför jag också har använt den.
Så.
Men det är ju inte överlagt mord då, i alla fall.
Nej. Mm.
Eugene mår såklart jättedåligt under det här. Och han har gått ner sig ganska ordentligt. Visst, han får liksom stöd. Men han är också anklagad för mord.
Mm.
En annan som är väldigt påverkad av händelser är den här Dr. Bruce Rowan. Som hade skrivit de här anteckningarna.
Ja, just det.
Och som var akutläkare då, under den här dagen. Eller han är väl fortfarande. Men just den dagen så var han på tjänst. Han har liksom precis som Eugene, åklagaren och resten av Port Angeles, haft svårt att hämta sig. Även liksom efter att tid har passerat. 6 veckor efter lille Connors död, söndagen den 1 mars 1998, så är Bruce och hans fru, 33-åriga Deborah, på bio. Och de ser Titanic. Minns du den?
Ja, visst.
Och det är en scen när liksom det är faktum att fartyget ska sjunka.
Ja.
Och med den vetskapen så är en man som inte är någon huvudperson liksom, eller, utan det är mest typ för att visa publiken hur hemskt det var.
Ja.
Han väljer att liksom göra ett så kallat utökat självmord.
Ja.
Han skjuter en passagerare och sen skjuter han sig själv.
Okay.
Om jag minns det rätt så är det så. Men det är en scen. Och den scenen är ju hemsk, och det tycker Bruce också. Men han tycker även att scenen talar till honom. Han säger att scenen visat honom att, citat,
"the tremendous relief of being dead before you hit the ground."
Alltså, lättnaden i att vara död innan du träffar marken.
Mm.
Så senare samma kväll så tar han en yxa och hugger sin fru Deborah till döds.
Vem?
Bruce.
Va?
Han slår henne sönder och samman med en yxa och ett baseballträ.
Men det var det sjukaste.
Mm.
Ja. Okej, det där var jag inte beredd på.
Hela grejen upptäcks dagen efter då Deborahs bil hittas kraschad in i ett träd bredvid vägen. Med henne i, liksom, klockan ett på morgonen där på måndagen. Men ganska snart förstår polisen att det liksom är någonting som inte stämmer. För en av poliserna som är på plats är också ansvarig för att typ återskapa olyckor. För att typ se om skadorna
är rimliga.
Ja. Och han bara, hon är ju helt sönder och samman. Alltså hon är helt sönderslagen.
Ja.
Och det är liksom inte en jätteallvarlig krock.
Och hon är slagen med yxan, inte huggen liksom.
Jo, det är både yxa och baseballträ. Så de fattar ju så här, det här stämmer inte.
Nej.
För den är väldigt, väldigt skadad. Mycket värre liksom än den här lilla bilkraschen skulle kunna åstadkomma.
Mm.
Och dessutom så är gaspedalen riggad så att den liksom är nedtryckt.
Ja.
Så Clallam County Sheriff polismän åker till Bruce och Deborahs hem för att intervjua Bruce. Och Bruce berättar för polismännen hur han och hans fru varit på bio på söndagskvällen, haft ett kort snack med barnvakten när de kom hem och sen gått och lagt sig runt 10 på kvällen. Bruce visar nästan inga känslor alls när han berättar att hans fru, som tydligen inte kunde sova, åkte till mataffären runt midnatt. Och det skulle alltså ha varit på den bilturen, menar Bruce, att hans fru liksom, hon måste ha kraschat in i ett träd.
Mm.
Och när polismännen berättar om den riggade gaspedalen så säger Bruce att en hund i grannskapet ibland brukar släppa stenar i bilen. Och kanske en av de stenarna orsakat att pedalen hade fastnat.
Amen. Ja.
Och när polismännen påpekar att Deborahs kryckor var lite lämnade på uppfarten till huset, för hon hade nyligen opererat vänster hälsena, så svarar Bruce att hon antagligen bara glömt dem.
Glömt om de skulle till affären?
Ja.
Då behöver hon dem ju.
Ja. Sen frågar Bruce om hans fru blivit mördad. Och polismännen svarar att de ser det som en möjlighet. Sheriffs detective Charles Fusher säger till Bruce att han trodde att någon mördat Deborah och sen placerat henne i bilen. Och han säger:
"We're going to figure out who did it."
Vi kommer ta reda på vem. Polismännen hade ställt några frågor till Bruce när han ursäktade sig för att gå och se till barets 2-åriga dotter Annika. När han kommer tillbaka så blöder han från halsen och bröstet och säger:
"I tried to get my aorta, but I missed."
Alltså jag försökte komma åt aortan, men jag missade.
Ja.
Och polismännen frågar varför han skurit sig och Bruce svarar:
"I just don't want to say right now."
Jag vill inte berätta det just nu. Polisen letar igenom Bruce och Deborahs hem och hittar en yxa och ett baseballträ i ett skjul i trädgården och en ihoptipad blodfläckad sopsäck. Inuti sopsäcken hittar de en kudde och örngott och andra sängkläder dränkt i blod och blodstänkta manskläder. Polisen hittade fram till skjulet då det var fotsteg i vått kattsand från framsidan av huset.
Uh-huh.
Kattsand hittades för övrigt också i Deborahs bil.
Uh-huh.
Jag gillar ändå när man rent fysiskt lämnar skoavtryck. Liksom.
Ja, verkligen.
Spår. I själva huset så hittar man mer blod. Trots då att när de kommer till hemmet så har Bruce uppenbart försökt städa. Han har ju liksom tagit undan sängkläderna och allting. Så de hade lagt märke till det redan innan de hittade allting.
Mm.
Men de hittar alltså mer blod inuti huset trots att Bruce har försökt städa. I parets sovrum så är det blodstänk i både tak och väggar. Och undersidan av madrassen så är det liksom en stor blodpöl. Alltså som att någon har vänt på madrassen. Sen hittas det blodiga servetter, blodfläckar i inte mindre än 3 handfat och i tvättmaskinen hittas en blodig BH och Deborah hade inte någon BH på sig i bilen när hon hittades.
Men alltså varför brydde han sig ens om att rigga gaspedalen och slänga kläderna i en säck? Alltså, jag vet
alltså
inte
vem. Om så här, om polisen på en gång hade antagit att det var ett självmord eller en olycka.
Ja, då hade de aldrig kommit hem till dem.
Jo, det hade de, men de hade men, kanske inte letat runt i huset.
Nej, då hade de kommit bara för att meddela.
Ja.
Och det är sant.
Och det blir värre. För efter lite undersökning så får polisen reda på att Bruce registrerat en livförsäkring på sin fru som började gälla på söndagen. Alltså bokstavligt talat timmar innan Deborahs kropp hittas död.
Men på riktigt, alltså han verkar inte så jättebra på att planera sånt där.
Och livförsäkringen är på $500,000, vilket i dagens penningvärde är 7,6 miljoner svenska kronor.
Mm.
Och Bruce är den enda förmånstagaren. Premien på $169, vilket är 2,500 i dagens penningvärde, betalades 23 februari, alltså några veckor efter Connors död och 12 dagar innan Deborahs död.
Mm.
Och det är ju Connors död som han menar är orsaken till att han har liksom fått spel och dödar sin fru.
Men det är inte så att hans fru var döende så att han tyckte att han gjorde något barmhärtigt. Det är inte så att hon hade smärtsam cancer.
Nej, utan han säger ju att han, för att han kommer ju med massa dåliga bortförklaringar. Ja. Men sen när det liksom är, han fattar att så här, alla fattar ju. Mm. Alla, inte en kotte, är ju liksom dum nog till att bara, vadå? Det var en olycka.
Nej.
Utan han, när han fattar att alla fattar, då är det ju bara så här, då säger han så här till exempel om livförsäkringen. Alltså det måste ju vara en helt galen, dum eller ointelligent människa som dödar sin fru samma dag som livförsäkringen träder i kraft. Och jag är ju inte ointelligent, så då måste jag ju vara galen. Så det är hans försvar. Så, både Eugene Turner och Bruce Rowan hamnar till slut i varsin rättssak. Om vi börjar med den första händelsen då, gällande Eugene och bebisen Connors död. Åklagare David väntade alltså helt till oktober 1998 innan han till sist åtalade Eugene Turner med mord av andra graden. Ett beslut som många tror liksom är anledningen till att Eugene förlorar sitt jobb efter 17 år i tjänst. Samhället gick samman och samlade in pengar till Eugenes försvar. $40,000, vilket i dagens penningvärde är över 600 000 svenska kronor.
Oj.
Mm. Men nu är alltså Eugene åtalad. Och rättegången ska dra igång i början av 1999. Åtalet kan sammanfattas med tre meningar. Dr. Eugene Turner är åtalad för att avstannat Connors andning den 12 januari 1998. Eugene påstår att andningen var agonal och alltså tecken på en säker kommande död och att spädbarnet redan var hjärndöd. Vissa experter och anställda på sjukhuset höll inte med. Men plötsligt så kommer besked om att åklagarna drar tillbaka åtalet mot Eugene.
Mm-hmm.
Så det går aldrig till rättegång.
Nej.
Eugene och hans fru Norma gråter av lycka och Eugene kan liksom inte prata på grund av lyckotårarna som rinner ner för hans kinder.
Vet man varför? Alltså vad var anledningen?
Nej, utan det är väl, de tror väl inte att de...
Att de kommer vinna?
Nej, det är väl den liksom.
Ja.
Eugenes egna åsikt har alltid varit att han gjorde precis allt för att rädda Linda Connor. Och det som kanske liksom avgjorde att åtalet lades ner är liksom det faktum att det varken går att bevisa att Connors död orsakats av någonting kriminellt eller ens liksom försumligt beteende från någon. Men också att det liksom är just svårt att åtala någon för mord på någon som redan är hjärndöd.
Ja.
Och man kan inte liksom fastställa det riktigt.
Nej.
Om han var det eller inte. Men allt pekar ju på mot att Connor redan var hjärndöd. Connors föräldrar Martin och Michelle är liksom inte nöjda. För de har ju, när hela det här drevet gick igång, så har ju de hoppat på tåget att de tycker att Eugene har gjort fel. Och de börjar snart smida planer om att överklaga. Deras advokat säger att paret, citat,
are going to be haunted forever by the image of what Dr. Turner did while he was alone with Connor that night. They believe that justice requires that they file a civil action in order to make sure this type of thing doesn't happen again.
Jo, så det de säger är alltså att de kommer jagas av bilden av vad Eugene gjorde med deras son Connor den natten när han var ensam med honom. Och de tror att liksom rättvisan kräver att de väcker civilt åtal för att se till att något liknande inte händer igen. Ja. Och när det kommer till Bruce Rowan då, så blir rättegången faktiskt av och den pågår i 3 veckor. Och jag har ju introducerat dig, Jenny, för Dateline.
Mm, jag älskar Dateline.
Mm, och det är ju, ska jag säga, det är ju undersökande journalistik. De gör reportage om olika true crime-grejer.
Ja.
Och jag har därifrån fått uttrycket either it's a who did it or what is it?
Mm.
Och jag vet inte om du har kommit till det avsnittet, för jag har nog sett 1000 gånger fler avsnitt än du har. Men det de menar är alltså att när det kommer till att någon har dött, så handlar det om, antingen om vem gjorde det, eller vad är det? Alltså det kan ju vara uppenbart att det är jag som har orsakat någon annans död. Men är det mord, eller är det självförsvar, eller är det vad det nu än må vara?
Någonting annat,
Och att det är Bruce som har dödat sin fru Deborah är det inget tvivel om. Frågan är, vad är det?
Ja.
Och det är upp till en jury på 12 personer att ta reda på. Och efter överläggning så kommer de fram till att Bruce Rowan är oskyldig på grund av sinnesförvirring.
Jaha, så han fick igenom det? Att han hörde,
Hade Bruce blivit dömd så hade han kunnat få upp till 30 år i fängelse.
Ja.
Men det får han alltså inte nu. Istället så blir han skickad till ett sjukhus.
Men när man får vård som han då får, är det liksom tidsbestämt då, eller hur funkar det?
Jag vet inte.
Nej.
Men jag vet vad det blev för honom.
Okay. Mm.
För redan då 1999, när Bruce liksom fortfarande sitter inne och har gjort det liksom inte speciellt länge, så söker han via sin advokat om rätten att få praktisera som läkare igen.
Mm.
Han var sjuk men behandlas nu.
Ja.
Kommer det bli frisk, så varför skulle han inte kunna jobba som läkare?
Mm.
Och Bruce advokat säger att Bruce liksom dödat sin fru. Har liksom ingenting med hans förmåga som läkare att göra.
Det här är helt, det är helt absurt.
Och jag har tyvärr inte hittat vad liksom utfallet blev.
Nej.
Men 2002 övertygade Bruce advokat vårdpersonalen om att de skulle tillåta Bruce liksom få så permission.
Ja.
För att liksom vänja honom vid friheten.
Ja, förlåt, vilket år sa du? Eller när?
2002.
Och han blev ju 99.
Ja.
Mm.
Och 2005 så skriver en domare på vid Clallam County Superior Court. Han skriver på papper som ger Bruce permanent frihet.
Mm.
Så 6 år.
6 år,
Bruce dödar fru Deborahs familj är liksom inte jättenöjda med det här. Och det är Deborahs föräldrar som nu har vårdnaden om deras barnbarn Annika. Och jag vill ändå avsluta liksom kanske med de som drabbats hårdast av det här. Och det är ju Deborah Rowans familj. Som liksom först blev förtvivlade när de miste sin Deborah, såklart. Och sen när juryn kommer med domen, icke skyldig.
Nej.
Och hennes pappa Richard Field, som själv har jobbat som advokat i 35 år. Så han kan ju det här med liksom rättssystemet. Han säger:
I sat through the trial from the beginning to the end, and I can't understand why the jury, based on the evidence that I heard, could reach that verdict. This one kind of tests my faith in the system.
Så det han säger är så att han satt med liksom från början till slut under rättegången och kan inte förstå hur juryn kom fram till det de gjorde baserat på den bevisning som lades fram.
Nej.
Och att det här liksom har prövat hans tro på rättssystemet.
Ja.
Och sen har vi ju Connors föräldrar. Michelle och Martin, de hade ju liksom gift sig när de upptäckte att Michelle var gravid. Och de har inga andra barn, inte när den här källan som jag läste skrevs. Det kan ju, jag vet inte hur det är nu,
Nej.
Om de fortfarande är tillsammans eller inte, men då vid det tillfället. De har sparat en nallebjörn som de köpte för att hjälpa Connor att sova på natten. Den ger nämligen ifrån sig så här ljud som ska likna det som ett barn hör när man ligger i mammas mage.
Ja.
Och de har även sparat liksom andra gosedjur, lite av hans kläder, hans babykorg och hans aska. Och Michelle säger:
Every day of my life I will think of my son, and it will hurt. Whether I have 3, 4, 5 or 6 more kids, there's still going to be an empty spot.
Hon säger alltså: Varje dag för resten av mitt liv så kommer jag tänka på min son, och det kommer att göra ont. Om jag än skulle få 3, 4, 5 eller 6 barn till, så skulle det fortfarande vara ett tomrum.
Det är så fruktansvärt tragiskt.
Mm. Och det var historien om 2 män och en baby.
Tack snälla Sofia.
Mm.
Alltså det här är bland det märkligaste jag någonsin har hört.
Jag kunde ju inte låta bli, du förstår.
Nej, det förstår jag. Och jag kände när jag satt och lyssnade att jag liksom satt med gapande mun. Och jag hade svårt att kommentera för att jag var så helt förbluffad.
Mm.
Och vändningarna, jag trodde att det skulle, att Eugene, att han skulle visa sig vara någon typ av, inte vet jag, sån där typ dödsängel, eller vad säger man,
just det.
Så på sjukhus. Så att när väl Bruce tog upp sin yxa, det, ja.
Ja, nej men det var det, precis så. Och jag kan säga det, nu var det ett flygplan som åkte förbi,
ja.
Och det har ni kanske hört under hela kalendern. Mm. Men ja, det är alltså ett flygplan.
Ja.
Det är inte Jennys mage som kunde.
Nej,
men det var ju just precis så var ju min reaktion också.
Ja.
Att man är så här, ha shit, det här kommer handla om antingen att det kommer fram till, som du säger, att Eugene är värsta dödsängen, eller är det mord eller inte, och att det blir liksom mer åt det hållet, vilket också är intressant, och det var det jag var helt inställd på. Och sen bara, men jag gick och såg på Titanic, och jag är så hemskt liksom upprörd efter den här Lily Connors död. Så jag mördade min fru. Men släpp mig fri snälla. För att det var inte mitt fel.
Nej. Och så blir det så också.
Ja,
nästan i alla fall.
Mm.
Ja.
Det finns en bok som är skriven om det här. Som heter Bitter Medicine.
Ja.
Jag har inte läst den, men jag är fett sugen på att läsa den.
Jag är också sugen på att läsa den.
Och den, på den, för jag har verkligen försökt att hitta bilder.
Ja.
Och det finns inte jättemycket.
Nej.
Men jag kan hitta liksom framsidan, för det är små bilder på framsidan av den här, ska vi se. Så där är då, där är alltså framsidan på boken. Och då ser du, det där är ju Dr. Turner.
Just det.
Det där måste vara föräldrarna, tror jag.
Ja.
Det där är Bruce Rowan.
Okej. Okay. Ja. Ja, de ser ut som helt vanliga människor.
Alla gör det, ja. Ja.
Och ändå är, ja, Bruce är ju en mördare.
Och Eugene, jag tycker ju det.
Ja. Ja.
Eugene kanske har blivit lite kall efter lite för många år av att ta faktabaserade beslut.
Ja.
Så långt skulle jag kunna sträcka mig.
Ja.
Eller vad? Jag vet inte, jag har så svårt. Nej. Jag vet för lite om det.
Jag vet också.
Och all den här, all medicinsk information har ju kommit från, alltså, mina källor.
Ja.
Jag kan ju inte om det här. Så är det några sakfel, så jag är hemskt ledsen.
Mm.
Och dessutom så har jag ringt till min mamma som är distriktssköterska och narkossköterska.
Ja.
Och frågat om så här, men en sån här grej som man så här, hon bara, intubering. Jag bara, okej.
Okay.
Så hon har hjälpt mig lite också.
Ja. Jag har svårt för just det här med att han faktiskt höll för näsan och munnen. Det är ju,
ja,
det är det här aktiva handlandet på något sätt.
Det är det ju. Hade det varit lika hemskt om han bara, nej men det här barnet är hjärndött. Nu går vi ur rummet och låter barnet liksom ligga där bäst den vill och sprattla lite.
Ja, det är också fruktansvärt. Det är annorlunda om det är så att att barnet är uppkopplat till en respirator och man stänger av den. Det är någonting annat.
Och att föräldrarna får ta det beslutet.
Ja.
Nej, jag håller med. Jag håller helt med. Men den är knepig.
Den är väldigt, knepig. Och så otroligt liksom känslosamt.
Mm.
Det är svårt att tänka klart på det.
Mm. Mm. Ja, men hörru du, vi kanske ska avsluta för idag och säga att vi hörs imorgon.
Det ska vi. Tack snälla.
Tack själv. Mm.
Ha det bra.
Hej då!
Hej då!